When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Att vara sexinspiratör innebär att jag får ägna dagarna åt allt möjligt härligt, spännande, utmanande, fantastiskt som har med sex att göra. Och verkligen utnyttja hela min fantasi och kreativitetskapacitet för att hitta på nya sätt att åstadkomma njutning och lek. Det gör jag i den här podden, Sex på riktigt, med mig Marika Smith som är sexinspiratör som sagt. Men också i alla andra sammanhang där jag arbetar. Men det är förstås precis lika viktigt att våga att inte vika undan för det jobbiga också. För sex är ju dessutom förknippat med allt från skam och oro till djupa trauman för många som jag möter. Och jag träffar många som har erfarenhet av sexuella övergrepp till exempel, där själva upplevelsen bara är en del av det som orsakar traumat. Processen efteråt kan vara svinjobbig och sätta djupa spår den med. Att inte bli trodd, att behöva möta förövaren i rättsliga sammanhang, återuppleva och ifrågasätta sig själv och så vidare. Och sen kommer den tredje delen, att förhålla sig till sex igen. Det kan vara knepigt nog i sig och ännu en större utmaning när man ständigt får höra att man blivit skändad, förstörd, bestulen, trasig, smutsig, berövad sin sexualitet av den som begick övergreppet. I all välvilja från andra människor förstås, för att de vill ta det här som man får med om på allvar. Men en hel del av min arbetstid går åt till att läka det där sista. Skriva om den där berättelsen och hjälpa personen se att hens sexualitet aldrig kan stjälas eller skändas. Den reagerar såklart på det som hänt, men den finns kvar inne i ens kärna, oavsett vad som händer. Det här är så viktigt att prata om på rätt sätt. Nu när ett nytt år börjar så vill jag ge dig som känner igen dig i det här möjlighet att också få ett nytt perspektiv på vad du har varit med om. Eller snarare, vad det innebär för din sexualitets framtid. I det här bonusavsnittet av Sex på riktigt så pratar jag med kurator Norea Björkman från föreningen Tillsammans om hur vi båda jobbar med frågan om sex efter övergrepp. Och jag hoppas att du som lyssnar får känna att 2024 faktiskt kan bli ett år när du börjar se annorlunda på dig själv om du vill och är redo. Var tredje kvinna och massor av andra människor utsätts någon gång för ett sexuellt övergrepp. Och alla lever vi nära någon som har blivit det. I avsnittsbeskrivningen hittar du några resurser för dig som vill ha mer information eller stöd. Hej Norea.
Hej Marika.
Vad fint att du är här. Det här kommer bli ett viktigt avsnitt för många. Du, ja, berätta du.
Ja,
vad gör du här?
Vad gör jag här? Ja, jag är här för att jag jobbar som kurator och stödsamordnare på en förening som jobbar med sexuellt våld.
Som heter?
Föreningen Tillsammans.
Just det.
Heter vi. Mm. Och vi träffar personer som har blivit utsatta för sexuellt våld och kommer och vill bearbeta det i grupp eller i individuella samtal. Men också för samtal om sexualitet efter sexuellt våld.
Mm.
Och det är det vi ska prata om
ja.
Idag.
Ja, för
din förening hörde av sig till mig och ville göra ett avsnitt med mig. Och jag bara, ja, det här är ett superviktigt ämne. Mm. Men jag vill prata om lust.
Ja.
Och hur man får tillbaka den eller hittar den igen. Mm. För det är det som jag får så mycket frågor kring.
Mm.
Och hjälper jättemånga kring. Men jag är ju inte kurator. Jag är ju inte traumabearbetare. Jag har inte de kompetenserna som man kanske behöver. Det är så olika vad man behöver. Vissa behöver nästan ingenting. Vissa behöver bara få höra... You go girl. Yeah. Och vissa behöver samla ihop sig, skrapa upp sig från marken igen. Mm. Från scratch så att säga. Så det är jättebra. Och jag blev jätteglad och jag bara, åh, det här temat ska det vara. Så vi kommer göra nu ett ganska hands-on, tänker jag, avsnitt eller samtal. Där du delar med dig av hur du jobbar med de här personerna. Och vilka de är och varför de kommer och när de kommer och så vidare. Och sen tänker jag att jag bidrar med det jag kan och vet.
Mm.
Jag möter ju oftast folk längre in i processen som har gamla övergreppserfarenheter eller råkar ut för det mitt i vår behandling. Det har ju också hänt att det inte har blivit som de har tänkt och då jobbar vi med det. Men vi börjar med dig. Ja, vilka möter du, när möter du dem och vad gör du åt saken? Hur jobbar ni?
Precis. Ja, jag träffar personer framförallt mellan... Vi tar emot från 12 till 30, så det är den åldersgruppen framför allt som jag träffar.
Mm.
Och personer som kommer till oss, det kan vara att man har blivit utsatt för någon typ av sexuellt våld.
Hur definierar man det?
Exakt. Mm. Vi definierar det som egentligen alla handlingar som inte är ömsesidiga och inte bygger på samtycke.
Mm.
Så det kan
även
vara
icke-fysiska?
Allt... Ja, det kan vara icke-fysiska. Det kan ju vara allt från liksom en våldtäkt, det kan vara övergrepp både digitala och liksom fysiskt på plats.
Mm.
Det kan vara trakasserier, förnedring.
Mm.
Det kan ju se ut på jättemånga olika sätt. Vi har en ganska bred definition.
Just
så att det räcker med att man tänker att man kanske har blivit utsatt för någonting som inte kändes okej.
Just det.
Och då kommer personer till oss för att få stöd. Det kan vara väldigt kort inpå. Det kan också vara jättemånga år efter.
Mm.
Och det vi jobbar med är ju att ge stöd och liksom utrymme för bearbetning både i grupp och individuellt. Liksom kring allt som kan dyka upp.
Mm.
Och sexualitet och sexuell hälsa är ju en sån jätteviktig sak för många. Och så många upplever att kanske andra inte fångat upp.
Just det.
Man kanske har gått typ en traumabehandling eller man har gått till någon kurator och ingen har frågat.
Mm.
Och så
hur kommer det sig då?
Jag tror att många allmänt tycker att sex är svårt att prata om.
Men om du jobbar med... Ja, det är så svårt för mig att förstå.
Jo, och jag håller med om det. Jag tror att det också finns lite den här att så här, ja, nu går vi in i traumat. Att det blir liksom en liten avgränsning av människor. Fast människor är väldigt mycket. Alltså det handlar om gränser i relation till så här, vänner, familj. Det handlar om sexualitet.
Mm.
Att bli utsatt för sexuellt våld kan påverka hela... livet.
Ja.
Men många känner kanske inte att vård har tagit det helhetsgreppet om det som man skulle behöva.
Mm.
Och jag tror att sexualitet är en sån sak som många känner att så här, nej, men jag har inte kompetens att prata om det, så jag frågar inte.
Just det.
Och det är ju lite lurigt, för då fångar man heller inte upp om det behövs, så att man sen kan hänvisa till någon med kompetens.
Just det. Ja, för jag är ju andra änden. Jag är extremt kompetent på att prata om sex, men har ingen formell kompetens att prata eller bearbeta trauma.
Mm.
Men det betyder ju inte att jag inte kan, att jag kan strunta i att ta upp det i mina samtal. Så att, ja, det tycker jag är lite knepigt. Och så. Vad brinner du mest för i det här? Du ska få fortsätta berätta sen om vilka som kommer och så. Men jag blev nyfiken nu.
Ja, tänker du på kopplat till sexualitet?
Nej, i ditt, hela ditt engagemang här.
Ja, alltså... Jag tänker lite som jag tror vår gemensamma ingång i det här är att man inte är förstörd av att bli utsatt för sexuellt våld.
Mm.
Jag tror att det finns en ganska gammal idéhistorisk tradition, tanke om att man är förstörd, att man är skändad, att man är smutsig. Mm. Och det löper ju verkligen, liksom, när man tänker kring sexualitet, är det många som har den idén att man är förstörd.
Så. Det är nästan att det är lite fint att vara det, för annars är man inte riktigt ett riktigt offer.
Ja, det finns ju massa olika liksom, normer, ideal kring vad det optimala offret är, hur man ska reagera.
Mm.
Å andra sidan finns det jättemånga som känner press på att direkt ha lust.
Ja,
och liksom,
just det. Get over it. Back on the horse.
Att det inte ska påverka den alls. Mm. Det är ju klart att det gör det.
Det är klart,
Men jag brinner också mycket för just det här att lyfta det till en kollektiv... erfarenhet. Vi jobbar mycket med grupper.
Mm.
Jag tänker också att man gör det i individuella samtal. Att Man är faktiskt inte ensam.
Just det.
Det är jättevanligt att bli utsatt för sexuellt våld, tyvärr. Mm. Och det är också jättevanligt att sexualiteten påverkas på olika sätt. Men med det sagt så tänker jag att det är viktigt att så här, både mental hälsa, sociala relationer och sexuell hälsa är föränderliga. Ingenting är ju statiskt, ingenting är ju förstört.
Nej.
Sen kanske det inte blir exakt som det var innan.
Mm.
Man kanske inte kan liksom haka upp sig in i det med att man ska återbygga exakt som det var.
Nej.
För det kanske inte går.
Mm.
Men det kan bli något annat.
Min erfarenhet är att det också kan bli bättre. Det låter ju extremt peppigt. Mm. Och det måste man, men man måste få säga det utan att det påverkar det fruktansvärda.
Yeah.
Och hur mycket, vad ska man säga, kraft som är i just sexuellt våld om man jämför med vanligt våld, eller vad man ska säga, att det är en annan grej. Men båda de sanningarna kan ju samexistera.
Där.
Och det handlar inte om att sex blir bättre och att man blir utsatt för övergrepp, utan att det blir en viktig del i ens utveckling.
Ja.
Man blir liksom, det blir som en vad heter det, trampolin in i nästa nivå av förståelse för sig själv och hur sexualitet funkar och allting. Det är min erfarenhet.
Ja.
Sen är det många som inte alls blir så förstås, som inte får hjälp att hoppa på den här trampolinen. Och det,
ja.
Ja, nu ska vi se, åldern är då 12 till
30 framförallt.
30, så unga människor helt enkelt.
Vi har ju främst tjejer, men också ganska mycket icke-binära personer.
Ja.
Och en del killar, men då är det framförallt hbtqi-killar.
Mm.
Så att liksom cis-heterokillar är en väldigt liten grupp
hos oss. Det blir osynligt.
Ja. Och det har ju såklart dels att göra med att det är en grupp som är mindre utsatt för våld jämfört med de andra grupperna som vi var inne på. Men jag tänker också att det handlar om det stigma som finns.
Ja, precis. Både att söka hjälp men också att förstå att det ens är det som har hänt.
Precis.
Tänker jag. Ja, det är ju intressant.
Mm.
För precis, de är ju inte utsatta för mindre våld, men just sexuellt våld. Och ibland är det inte så lätt att veta vad som är vad.
Nej, exakt.
Ja.
Mm.
Så unga. Och sen, hur söker de hjälp då?
Ja, en del skriver liksom på Instagram och så här, jag har varit med om någonting, jag undrar om det här är olagligt.
Mm.
Är det fel?
Just det.
Så mycket är det kanske söka liksom
de vill validering. Ja.
Exakt. Mm. Är det här okej att göra mot mig?
Ja.
Ungefär.
Ja.
Andra söker sig kanske till stödgrupper just för att så här, för känna att jag inte är ensam.
Mm.
Det här är en kollektiv strukturell erfarenhet. Alltså det är systematiskt och det finns andra.
Mm.
Och i det finns det ju en jättestor kraft och styrka.
Ja.
Och där det verkligen kan bli lite den här trampolinen som du pratade om. Att man kan hitta en enad styrka i någonting.
Ja.
Och se så här av varandra. Kanske att få vara en, vad ska man säga, förebild i att man kanske kommit framåt i någonting.
Mm.
Eller att man stöttar varandra och lyssnar på varandra.
Mm.
Och vissa har ju väldigt avgränsade frågor, till exempel kring sexualitet.
Mm.
Eller vill prata om så här, skuld och skam, som vi är vanligt att känna. Och andra kommer in och är bara så här, det här har hänt mig. Vad ska jag göra nu?
Mm. Just det.
Och så ja, börjar vi där.
Liksom. Mm.
Utforska vad det är som har hänt och vad personen behöver.
Mm. Och börjar man i en grupp? Eller börjar man individuellt?
Det kan vara både och. Vissa går bara i grupp.
Mm.
Vissa går bara individuellt.
Mm.
Och ibland båda.
Båda.
Mm.
Mm. Jag tänker en grupp som består av människor med massa olika erfarenheter kan ju bli fantastiskt, men det kan ju också bli triggande.
Mm.
Och det kan också bli, tänker jag mig nu, jag har inte erfarenhet av det här själv, men det måste väcka väldigt mycket olika saker. Och just det här, plötsligt mår en bra och då ska den vara förebild och sen kanske den faller tillbaka. Alltså att man nej, sviker de andra. Att det måste bli en mycket spännande dynamik i de här grupperna som utvecklande förstås.
Mm. Verkligen.
Men också svårt.
Verkligen. Det är ju en utmaning. Jag tycker att det är en styrka att man har andra att spegla sig i och känna igen sig i.
Mm.
Jag tänker att styrkan är ofta just det här att så här, jag är normal, andra känner som jag gör. Och att kanske höra någon annan säga, ge uttryck för känslor av skuld till exempel. Och sitter man där och känner att så här, nej, men det här var ju inte ditt fel.
Yeah.
Men jag var ju med om typ samma sak.
Ja, precis.
Alltså är det inte mitt fel.
Just det.
Och sen försöker vi jobba med liksom att komma bort från den här jämförande
precis.
Delen av
det. Hur gör man det
då? Är värre eller har någon kommit längre? Det är ju svårt att liksom... Ja, hur gör man det? Vi försöker sätta ord på det också. Mm. Innan man kommer in i en grupp och så här, i gruppen. Mm. Att det går ju faktiskt inte att möta, och det går egentligen heller inte att värdera liksom vem som skulle objektivt sett vara en förebild för någon annan. För det beror ju helt på vad söker jag, vad behöver jag se i någon annan.
Ja.
Men, lite så.
Mm, men jag fattar. Jag tänker att det är, för de här unga personerna då, så är det kanske första gången i livet man blir tvungen eller inbjuden att känna efter, vem är jag? Vad är min process? Vad är min erfarenhet? Alltså att man separerar sig från någon slags kollektiv.
Mm.
För det är inte så, det är ju en del av mognadsprocess.
Yeah.
Att inse att jag är inte som någon annan. Jag måste utgå från mig själv.
Mm.
Och våga göra det. Och det kan gåva att få med sig också. Fortsatt, nu känner jag mig supercheck som bara försöker hitta fördelar. Det är inte alls så, men förstås. Men just utifrån vad ni vill åstadkomma.
Ja.
Och rusta folk också framåt. Det är inte bara läkning bakåt.
Verkligen. Jag tänker att det är bra som du säger att kunna hålla båda de här sakerna samtidigt. Att många känner ju verkligen att så här, det här är kanske det värsta som har hänt mig. Man kanske har varit med fler saker. Och det tillsammans liksom är en jättetraumatisk erfarenhet. Och man kanske inte känner att det leder till något positivt. Andra kanske känner att det finns aspekter av det som har lett till något bra.
Ja.
Även om man inte önskar att det skulle hända igen. Kanske. Man har blivit bättre på att sätta gränser. Kommunicera.
Ja.
Värdera relationer annorlunda. Och andra kanske känner att så här, jag har växt mycket. Och det ena behöver inte utesluta det andra. Jag tänker att vi behöver bredda. Att det kan se ut på jättemånga olika sätt.
Ja,
och alla är okej.
Okay.
Inget är bättre eller sämre.
Ja, och alla kan äga den version det blev för dem.
Ja, verkligen.
Och också välja om senare. Man behöver inte välja nu.
Exakt.
Det här är för evigt mitt stora hål i livet. Eller nu bestämmer jag att det här ska vara min trampolin. Nej, det får vara din snubbelsten senare. Ja. Yes, så ni jobbar mycket i grupp, det låter jättefint. Jag tror att det är tillsammanskänslan, det är därför ni heter så.
Ja. Det heter så, exakt.
Men om du tänker att lyssnarna nu är en grupp, för jag tänker att jag har jättemånga lyssnare. Alla har inte personlig erfarenhet av övergrepp, kanske. Fast jag skulle kanske tycka att alla har väl någon typ av erfarenhet någon gång i sitt liv. Oavsett om kön, ålder och så vidare, så har man blivit utsatt eller bevittnat eller utsatt någon för i den här breda definitionen av sexuellt våld. Jag kan inte riktigt se hur någon skulle kunna bli vuxen utan det, tyvärr. Så om man bär något korn av det här i sin kropp, alternativt att man fokuserar på att ja, men jag har ju en partner som har den här erfarenheten, eller en nära vän, eller en förälder, eller någonting annat, så blir vi alla påverkade av det här. Om vi skulle ge lite idéer kring hur man kan närma sig och hantera det.
Ja.
Nu blir det väldigt brett.
Ja.
Men om vi börjar med folk som identifierar sig som någon som varit utsatt för sexuellt våld i någon form.
Hur börjar man? Och jag tänker att ett första steg ofta är att söka stöd och få bearbeta erfarenheter av sexuellt våld. Det kan vara svårt att liksom börja jobba med sexualiteten till exempel.
Ja, såklart.
Ofta kommer det senare.
Ja.
Men det där är också olika. Vad man behöver ta i när. Och det finns ju ganska mycket olika insatser, former av stöd och behandling man kan söka. Dels olika traumabehandlingar om man har PTSD. Men också stöd i organisationer som den jag jobbar i. Och det finns ju både liksom akut stöd direkt efter och sen mer långsiktigt.
Just det.
Sen finns det ju också mer liksom kroppsbaserade.
Ja, just det. För det kommer man inte undan.
Precis. Kroppen upplever jag är något som ofta glöms bort lite grann. Att man pratar väldigt mycket. Och så glömmer man kanske bort att men vad har hänt med kroppen? För ofta sätter sig ju trauma eller sexuellt våld också i kroppen. Det blir en erfarenhet som kroppen minns, brukar jag ibland säga.
Precis.
Och där finns det ju olika former av behandling och stöd som man kan söka, dels hos fysioterapeuter. med basal kroppskännedom till exempel. Mm. Att så här, jobba med om man upplever bäckenbottensmärta eller underlivssmärta. Som ju är liksom en vanlig effekt.
Mm. Är det att kroppen, nu ställer jag dumma frågor här för att lyssnarna ska förstå. Är det att, alltså bäckenbottensmärta är att man spänner sig för att man har varit under hot? Är det så enkelt eller är det mer komplext?
Precis. Så kan det vara. Och sen så är det ju, alltså precis, att man kan ha det rent generellt för att man upplever en högre nivå av liksom stress och spänning. Mm. Om man upplever posttraumatisk stress är det vanligt att man
har larmknappen är konstant på. Liksom.
Den är alltid på. Och det kan ju också vara situationsbundet. Alltså när man närmar sig någonting som känns läskigt, farligt. Och för vissa är det sex.
Ja, precis.
Så kan det ju vara att man spänner sig.
Just det.
Men det kan ju också vara annan typ av smärta som liksom dyker upp. Både underlivssmärta men också annan kroppslig smärta som påverkar sexuell hälsa.
Mm.
Som man kan behöva hjälp med.
Mm. Som har med trauma att göra, menar
du? Ja, exakt. För har man väldigt mycket ont i kroppen, det behöver inte vara just delar som man tänker är så...
Nej, det kan vara ryggen eller nacke eller huvudet.
Då är man kanske inte jätteavslappnad och kåt.
Mm.
Och då kan man behöva hjälp med det. Och det just kan indirekt påverka den sexuella hälsan.
Jag upplever att många kommer in via kroppen. De fattar inte alls att det har med... Alltså man kan komma in med typ ryggsmärta och så visar sig att du har förträngt ett övergrepp. Alltså ibland är det ju så. För mig, till mig kommer ju folk... När sexet strular. Så vi kommer ju in via sex.
Yeah.
Varför är det så svårt att ha sex? Ja, har du en övergreppserfarenhet? Ja, men det var ju 10 år sedan. Mm, har du bearbetat den? Nej, jag körde på. Jag tänkte inte att det skulle få äga mig. Så jag sprang ut nästa helg igen. Och började om, liksom. Till exempel.
Ja, och där tänker jag att en klurig grej med trauma just. Mm. Det är inte alla som upplever att det blir ett trauma.
Nej.
När man blir utsatt för sexuellt våld. Men har man utvecklat trauma och kanske posttraumatisk stress, då är ju det någonting som sällan liksom läker av sig själv med tid.
Mm.
Och då kan det gå 10 år eller 20 år.
Ja.
Har man inte bearbetat det så kan det vara som att det är igår ändå.
Ja, precis.
Så börja i den änden är väl ett gott råd. Men om vi ska gå tillbaka till liksom kroppsbaserade metoder så finns det ju också alltså, gynekologisk behandling om man upplever underlivssmärta till exempel. Men också traumaanpassad yoga kan vara jättevärdefullt för att dels liksom reglera nervsystemet och så här lugna kroppen och de här stresshormonerna. Men också för att så här, komma tillbaka till kroppen och få en annan relation till den och kunna vara i den. Vara närvarande. Och det är också något som många upplever svårt. Att vara här och nu. Sitta med de känslor som uppstår.
Mm. För det betyder ju, nu får du rätta mig om jag är fel. Men det betyder ju att man behöver ge upp sin gamla strategi. Att lämna kropp. Att distansera sig från kroppen.
Mm.
För att någon har tagit makt över den.
Yeah.
I någon form. Även om det var ett icke-fysiskt övergrepp. Så är det liksom kroppen som upplever saker. Så att om man har stängt av den smärtan.
Mm.
Och sen ska vara närvarande i kroppen. Så måste man ju koppla in den. Och då kan det ju komma.
De behagliga känslor.
Tar man så på sig man hade glömt att man hade det.
Exakt.
Ja. Så att man måste vara beredd på det. Och det är jobbigt.
Ja.
Så det är därför det är. Det är därför man undviker att det är också där lösningen ligger.
Precis så.
Ja.
Och jag tänker att det där är viktigt. Att komma ihåg att det kan vara jättejobbigt att börja med.
Och då, det ska man kanske inte göra ensam, bara hoppa in i en trauma-yoga-klass utan ha en ledsagning.
Exakt. Och där är ju just traumaanpassad yoga väldigt bra för att de som leder ofta har en väldigt bra kunskap kring vad man behöver och kan liksom hjälpa till, se tecken på om man blir väldigt bortkopplad, kanske dissocierar eller får väldigt stark ångest.
Mm. Ja.
Och det kan ju också vara någonting man gör med terapeuter. Eller alltså ensam.
Ja, precis. Ja, men jag menar, för jag tänker att folk ser framför sig nu att man står och gör hunden här, eller vad det heter, på något sätt som aktiverar allas trauma i kroppen. Att det blir så jobbigt i den här salen. Men det är inte så det går till, utan det är mycket tryggare och uppstyrdare än så.
Exakt. Ja. Tanken är att man ska vara väldigt hållen och kunna bli uppfångad om det triggar igång.
Ja, precis. Men det ska också trigga igång lite. Alltså det ska möta den där bortglömda mögliga.
Ja, på ett sätt är det oundvikligt att...
Ja. Det är inte, man har inte gjort fel om man blir triggad helt enkelt i det sammanhanget. Ja.
Precis, för en grej som ofta händer, jag tänker både när det kommer till livet i stort men också sex kanske, att man börjar undvika så kallade triggers. Precis. Alltså saker som påminner en om minnen, om de känslor man haft kanske. Och för många är ju det att känna kroppen.
Precis.
Känna känslor. Men också kan det vara att kännas lust eller få orgasm. Alltså sånt kan också vara jättetriggande för att det kan påminna. Och då handlar det ju lite om att kunna så här betinga om, jobba om hur man förhåller sig till de sensationerna. Kunna stå ut med dem. Och liksom processa om så att det blir ett minne som är i dåtid. Inte något som jag hela tiden lever i min kropp.
Ja, just det. Man får lämna det i rätt låda.
Exakt.
Just det. Hur övar man på det då? Att stå ut med lustsensationer till exempel?
Ja, alltså jag vill knyta tillbaka till, jag tycker att det är en bra idé att göra det tillsammans med någon. Alltså det kan ju vara att söka någon liksom sexologiskt liksom utbildad eller kompetent kurator, psykologterapeut. Jag tycker inte att man ska behöva göra det ensam.
Nej.
Sen finns det mycket man kan göra ensam, tänker jag. Att plocka in meditation själv kan ju också vara ett sätt. Men det kan ju som sagt vara triggande. Så där får man ju känna efter om det är någonting man känner att man vill och kan göra på egen hand. Och då kan man ju börja med att testa och göra det i situationer där man känner sig väldigt trygg och avslappnad. Kanske inte bland andra människor. Och kanske bara testa 30 sekunder. Och där kan man ju också utforska olika former. För vissa är det väldigt obehagligt att vara i kroppen. För andra är det väldigt obehagligt att vara i tankar. Vissa kan tycka att det är obehagligt att fokusera på andning. Kanske börja med en kroppsdel eller en del av medvetandet som inte är så obehaglig.
Just det.
Man behöver liksom inte, man vill nog gärna vara ganska duktig och säga, nu ska jag meditera, jag ska sitta en timme, kasta mig rakt in. Tänk att det är viktigt att så här, också där lyssna på gränser och ta det i sin takt.
Ja, man behöver inte heller vara stilla.
Nej, precis.
Det tycker jag är jätteviktigt. Folk har missförstått vad meditation är då. Och för det kan ju vara otroligt jobbigt för en kropp som...
Verkligen.
Vi behöver få vara fri. Att man kan sitta och vifta med armarna och vad man vill. och ändå vara närvarande.
Verkligen.
Fri och på plats.
Ja, och det kan ju vara att man tar en promenad och tänker bara på att lägga märke till ljud.
Ja.
Att träna på att jag är här, jag är nu. Och det kan också fungera som, man pratar om grundande strategier. Som hjälper en att grunda sin hjärna i att jag är här, jag är nu, jag är trygg. Jag är inte i det traumatiska som har hänt eller i våldet som jag blivit utsatt för.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det kan ju vara sådana saker som att så här, ja, men känna underlag, känna smaker, titta på vad man ser.
Mm.
Och det tänker jag också är ett jättebra tips att ha med sig in i sexuella situationer. Mm. För att hjälpa hjärnan.
Ja.
Påminna sig själv om att det är en trygg situation när det är det.
Mm. Just det. För, precis, då är det lite samma procedure som man brukar ha. Att man lurar helt enkelt kroppen lite på ett snällt sätt.
Ja.
Att om jag har råd, nu är jag kaninören här, att njuta av hur någonting smakar, det betyder att jag inte är i fara.
Ja.
För då skulle kroppen prioritera bort smaksensation.
Ja.
Så om jag känner smaksensation, det betyder det att jag är trygg.
Mm.
Att jag andas lugnt, ja, det betyder att jag är trygg. Mm. Och då andas man lugnt för att bli trygg.
Ja.
Det kan man ju göra själv när som helst.
Verkligen.
Och då handlar det om att mata, det är väl det som jag jobbar mest med då, som inte går in i själva traumabearbetningen. Att man matar sin hjärna och sin kropp med nya upplevelser som är positiva.
Ja.
Njutningsupplevelser, trygghetsupplevelser i kombination.
Ja.
Vad härligt det var och vad lugn jag kände mig.
Mm.
Och då kan det vara allt från att äta glass till en solnedgång.
Verkligen.
Till beröring.
Mm. Ja.
Det kan man alltid göra själv. Så att säga, stoppa in ny information i hårddisken. Så att det inte blir det gamla som sex blir associerat till. Eller njutning eller avslappning. Ska man ha sex igen så kommer man ju förr eller senare behöva släppa på kontrollen.
Ja.
Men då kan man behöva ha redan haft kontrollerade njutningsupplevelser. Så att man har någonting att bygga vidare på. Så, det är så jag jobbar.
Mm. Ja, och där tänker jag att man ofta behöver känna liksom att man kan ta små steg som man, där man känner att det bär och det är tryggt.
Ja, precis.
Man behöver inte släppa kontrollen.
Nej.
100%
Nej.
På en gång. Mm. Det kan vara jättesvårt.
Det behöver man aldrig göra, men någon del.
Ja, någon del.
Särskilt precis. Om man vill ha till exempel orgasm som många kommer med.
Ja.
Varför kan jag inte få orgasm? Ja, därför att din kropp inte litar på att det är tryggt att släppa fram den.
Exakt.
Mm.
Och där tänker jag att om man har sex med andra personer, att man som partner kan hjälpa till mycket.
Mm.
Att grunda i att så här, du är trygg och jag lyssnar på dina gränser genom att dels göra det tydligt.
Ja.
Men också så här,
gång på gång på gång.
Ja, men också att checka in och fråga. Jag tänker att det är en jättebra påminnelse och så här, grundande teknik.
Mm. Mm.
Att nu är du i en situation där jag bryr mig om dina gränser och hur du mår.
Mm.
Och man uppmuntras att hela tiden känna efter så här. Vill jag det här?
Mm.
Och att få säga ja. Och få massa erfarenheter av att säga ja.
Ja.
Det behöver man ju för att balansera upp och få nya erfarenheter.
Just det. Mm. Jag bara backa till vad trauma är.
Ja.
För att det är ett ord som många svänger sig med.
Mm.
Och som vi var inne på där att alla får inte trauma eller hur man nu vill använda ordet. Trauma är ju själva skadan.
Mm.
Det är ju samma som ett benbrott.
Yeah.
Det kallas för trauma i vårdsammanhang. Men trauma, det är ju symptomen efter ett trauma. I det här fallet mentalt eller liksom ett psykologiskt trauma. Och det som jag, min bild av det är att det är inte händelsen som är traumat. Utan det är ju reaktionen i ditt system, i din hjärna och i din kropp.
Mm.
Och det är ju för att du blir fråntagen makten eller bli lämnad ensam med någonting som du inte vet hur du ska hantera.
Mm.
Och därför inte kan lägga undan.
Mm.
Så har man redskap för det här, då kan nästan vad som helst jobbigt hända. Och man vet hur man ska hantera det.
Mm.
Och få ur sig det och liksom jobba ur det i systemet. Då blir man inte traumatiserad. Medan har man inte de redskapen så stannar händelsen kvar och larmet fortsätter gå. Så att säga. Är det din bild också? Vill du komplettera med någonting? Där?
Ja, men precis. Man pratar ju ibland om att det finns, alltså att händelser är potentiellt traumatiserande.
Mm.
Och att sen det här liksom psykiska såret, eller vad man ska kalla det, kan vara ett trauma.
Mm.
Och så pratar man ju också om posttraumatisk stress.
Mm.
Och det används ibland också så här
PTSD.
Utbytbart. Precis. PTSD. Och att bli utsatt för sexuellt våld är ju en av de händelser som i högst liksom, utsträckning leder till posttraumatisk stress, PTSD. Ja. Och det är ju just för att man Ja, dels är det ett interpersonellt trauma. Mm. Det är någonting annat än att bli utsatt för till exempel en bilolycka. Ja. Där det inte är någon som kanske menar att skada
en. Intention. Ja.
Och det är ju en kränkning av integriteten, mm. kroppen.
Mm.
Det gör att det kan bli svårt att lita på människor. Hela mm. världsbild kan ändras.
Mm.
Det är en så omskakande upplevelse. Ja. Och sen... är det ju ofta typiskt, den liksom vanligaste stressresponsen på att befinna sig i en så skrämmande situation mm. som sexuellt våld är för många, är ju att man reagerar med att frysa.
Ja.
Alltså kroppen stänger ner, man kan inte göra något.
Mm.
Tänker där du var inne på att man inte har redskap att ta sig ur det.
Mm.
Man fryser ju och kan mm. inte röra sig, kanske.
Ja.
Det kan se ut på olika sätt. Man kanske inte kan säga någonting.
Mm.
Man kanske känner att man skriker på insidan, mm. men... kroppen kan inte röra sig.
Mm.
Och en annan vanlig respons är att man går in i någon slags medgörlighet, spelar med
ja.
Respons för att få det att gå över snabbare.
Mm.
För att hjärnan bedömer, och det gör ju hjärnan blixtsnabbt och automatiskt,
mm.
vilken respons
ja,
som är
det
mest
kan vi inte välja riktigt.
Exakt, vi kan inte välja.
Mm.
Och just det här att man inte kan ta sig ur det.
Mm.
Tror man också leder till högre nivå av traumatisering.
Precis.
För är man till exempel i en bilkrasch och jag kan ta mig ur den här bilen.
Mm.
Eller det kommer en flodvåg och jag kan springa.
Ja.
Då kan jag göra någonting.
Ja. Just det.
Men just att inte ha fått eller kunnat agera.
Mm.
Gör att det är som att man är kvar och nästan ja. Vill fortsätta agera. På
mm. Just det. Så responsen är också en del av orsaken till traumat. Det betyder ja. Inte att... Ja, det gäller att skilja här mellan... Det är ju navigera här. Skilja mellan orsaken till traumat och vems fel det är att traumat ja. Uppstår. Det är ju självklart gärningspersonen
mm.
som är ansvarig för det. Men orsaken kan också då vara, som jag förstår, min egen reaktion på det som händer. Att hur obehagligt det var att vi utsatt för något jobbigt och jag gjorde ingenting.
Mm.
Att det inte bara är skam, utan det är också... En, som du säger, det ändrar min bild av min egen kropp och vem jag är och vill jag mig själv väl och mm. allting.
Ja, och kan jag lita på andra människor.
Ja.
Och, precis.
Men också mig själv.
Ja,
just kring sex själv, ja. Är det ju ofta...
Exakt.
Men jag har världens gulligaste partner, men jag litar inte på att jag kommer säga stopp
ja.
Om det är stopp, så jag gör ingenting.
Precis.
Lite så.
Precis som du säger, tänker jag, att det förändrar ju inte hur allvarlig händelsen i Nej. Sig är, men däremot kanske vilka effekter det får för ja. Ens hälsa.
Just det.
Vilka liksom... möjlighet man har att agera och hur mm. Ja, dels hur den egna kroppen responderar mm. vilket man ju inte kan styra över mm. och det kan ju också vara sådana saker som att man blir våt, alltså mm. att man fysiologiskt liksom svarar, eller ja. Får stånd eller får orgasm
mm.
vilket kan vara jätteobehagligt
ja,
när man inte vill, och det kan väcka frågor kring så här, blir vi då utsatt
mm.
Och det kan ju sen göra att det är svårt att släppa
ja.
Taget och känna att det är härligt med
mm.
lust mm. orgasm, för att det kan påminna
ja.
Om just övergrepp.
Så där känns det också som att det är viktigt att man får tillgång till information.
Ja.
Jag tänkte säga, när vi började, hur börjar man den här processen till exempel mm. med eller så?
Ja.
Att just de här frågorna på Instagram, var det här okej? Okay? Var det här alltså ja, att man behöver få höra det.
Ja.
Det kanske är nummer ett.
Mm.
Och ja, det är ett övergrepp även om du blev våt, därför att kroppen fungerar så. Den reagerar med våthet som försvar mm. nästan mot, mm. nu kommer det ske en penetration.
Ja.
Om jag blir våt nu så kommer det underlätta, eller minimera skaderisken.
Mm.
Att så funkar kroppen också.
Mm.
Att om man får veta det, så kanske en stor del av, jag ska inte säga en stor del av läkningen, men en stor del av acceptansen i alla fall,
ja.
Över det som har hänt. Ger den här liten också sån trampolineffekt.
Absolut.
Att man slipper jobba med det senare.
Ja.
För det möter jag ganska många som bara, om någon hade sagt det här till mig,
mm.
då hade inte jag gått med det här i så många år.
Mm.
Så att, ja, lite basic information om hur kroppen fungerar skulle ja. Vara bra. Och helst redan innan naturligtvis, att alla mm. fick reda på det här innan. Mm. Man kan bli våt och få stånd mot sin mm. vilja, och även orgasm som du säger.
Mm.
Men
verkligen,
ja.
Och jag tänker att det är viktigt för att, och det jobbar vi mycket med, liksom den här psykoedukationen och att lite mm. omtolka och omkoda ja. De kroppsliga responserna.
Mm.
För även många tänker nog att frysa, så känner de, varför gjorde jag ingenting?
Ja.
Varför sa jag ja. Inget? Varför skrek jag inte?
Ja.
Nej, men det här var din hjärna som försökte skydda dig.
Ja,
som
precis.
Det här var ett slags motstånd, ett försvar mot våldet.
Och det är ju rätt smart.
Alltså, smart.
Du överlever ju troligare en attack, om det nu är, nu är det ju sällan sexuellt våld är ett påhopp på i en buske. Men är det det, så är det ju smart av kroppen att play dead.
Ja.
För det blir mindre skaderisk.
Mm.
Så att du har kanske överlevt.
Precis, och sen, och så kan det ju vara även i situationer där det är, ja, men, till exempel i en relation eller någon man gått hem med eller så, att man bedömer kanske att risken för värre våld, alltså det kan vara både fysiskt eller psykiskt, sexuellt, att den ökar om man gör motstånd. Mm. Och det här kan ju vara processer som händer helt omedvetet, hjärnan gör en bedömning.
Ja.
Men det kan ju också vara ett sätt att på något sätt minimera kränkningen. Alltså skadan är ju också kränkningen.
Ja.
Ibland är det lite som att hjärnan lurar sig själv att så här, men om jag bara spelar med så blir inte jag utsatt. Eller så går det över snabbare. Ja. Liksom.
Man behåller någon slags värdighets... Eller vad man nu ska översätta det till.
Precis. Och det kan ju
det berör mig mindre på något sätt.
Ja. Och det kan ju göra att det blir ganska svårt efteråt. Att så här, förstå att jag blev utsatt.
Ja.
För att det är lika mycket våld oavsett ens respons på det.
Ja, precis. Och det som avgör det är ju vad som stannar kvar i kroppen efteråt. Och det, den notan får man då kanske 20 år senare.
Ja.
Eller när man nu får hjälp eller bestämmer sig för att ta tag i det.
Mm.
Min erfarenhet är att många inte gör det förrän de har... Till exempel, de lägger undan det här i byrålådan, eller sin inre byrålåda, och sen plockar de fram det, till exempel när de möter en partner till slut som är trygg.
Yeah.
Då får den all skit. Och så jag skulle också vilja ha upp det perspektivet. Hur kan man som då, the one who breaks the pattern, hjälpa till och dela med det här? Du var inne lite på det tidigare.
Mm.
Men har vi några konkreta idéer kring det?
Precis.
Det känns väldigt orättvist.
Ja.
Nu har hon haft, om du utgår från att det är en kvinna, haft jättehärligt spännande sex med en massa spännande människor. Och sen hon träffar mig som vill väl och är schysst. Då bara, då kommer allt. Hur kan jag vara bästa möjliga då?
Ja, precis. Och det där är ju liksom, det där kan ju vara svårt åt båda håll. Jag tror att många av dem jag träffar som är framförallt personer som blir utsatta känner ju otroligt mycket skuld också kring det.
Ja.
Nu kommer en person som är snäll och visar att det bryr sig om mig. Och då finns det också kanske ett utrymme för mig att börja sätta gränser och känna efter vilka behov jag har. Och där finns det ofta en rädsla. Så här, hur mycket utrymme kan jag ge det här? Hur mycket kan jag prata med min partner? Kommer den lämna? Om jag är för, inom situationstecken, jobbig med det här. Många känner sig väldigt jobbiga liksom, och krångliga. Och det kan ju också vara svårt... såklart som partner att hantera och ta del av liksom väldigt sorgligt, alltså man kan känna massa saker kring att ens partner blivit utsatt. Och det kan vara svårt att veta så här, vad man ska göra för att man vill ofta om man är den partner vi pratar om så vi föreställer oss, så vill man ju väl. Och där tänker jag också att man kan söka råd och stöd för sin egen del, hur man själv kan hantera det och få prata kanske om sina egna behov med någon annan först. Och om det kommer till att liksom stötta sin partner, så tänker jag att så här, grunden är väl att inte pressa. Att tjata eller pressa eller skuldbelägga en person, det kommer ju dels kunna liksom upplevas som en retraumatisering, alltså som att man känner att man ska liksom försättas i en situation där man blir utsatt för övergrepp igen. Och det kommer ju verkligen inte hjälpa heller den här personen att känna lust. Känna att, jag tänker att lust kan växa när man känner sig trygg och när man känner att gränser finns. Och respekteras. Jag tänker att det kan vara bra att prata om sex och vad det är som ens partner upplever är triggande, till exempel. Hur upplever ens partner när man tar initiativ? Upplevs det på olika sätt beroende på hur man gör? Vad kan man göra som känns tryggt, som hjälper den här personen att känna sig trygg, njuta? Finns det något som gör ont? Ta reda på det. Så utforska lite tillsammans. Och sen tänker jag återigen att så här, checka in ofta.
Mm.
Känns det bra?
Ja.
Och hjälpa sin partner och sig själv mm. att veta mm. det.
Just det.
Mm.
Och så kanske föregå med gott exempel, berätta själv när det känns bra för
ja,
dig själv.
Ja, absolut.
Mm. Så det är ju lätt att hamna i att den ena är den trasiga som behöver stöd och den andra mm. är klippan som ska klara allt och mm. bara vara där. Liksom. Mm. Och att man nästan cementerar in, det blir väldigt osexigt till slut
ja.
För båda. Så ibland kan det vara skönt att man själv ber om hjälp med någonting.
Mm. Verkligen.
Eller förståelse eller stöd eller vad det nu kan vara. Mm.
Verkligen. Men jag tänker att det är viktigt att ta med sig att det inte handlar om en själv.
Mm.
Om ens partner till exempel vill avbryta någonting mm. under sex
ja.
Eller inte vill ha sex. Mm. Att så här, försöka och komma ihåg att det handlar inte om att min partner mm. inte kanske älskar mig mm. eller tänder på mig.
Ja.
Det handlar om någonting annat.
Mm.
För där kan det också bli... Ja, men vissa som kommer till oss då, som inte är partners utan som är personer mm. som har blivit utsatta, ja. Har ju erfarenheter av att partners kanske är så här, men vadå, älskar du inte mig längre? Mm. Att man pressar liksom känslomässigt in
mm. att ha sex. Men då har man ju lagt för mycket andra grejer på sex.
Ja.
Och det är ju väldigt vanligt, oavsett övergrepp eller inte, att man i en relation där man vill olika mycket,
mm.
har olika mycket behov av sex, att det visar sig att nej, men det är egentligen inte så mycket sex som att jag har lagt hela mitt precis, hela min känsla av att vara älskad, åtrådd, yeah. värdefull. Hela mitt människovärde har jag lagt i hur ofta den andra vill ligga.
Mm.
Och det är såklart händer den här situationen också.
Verkligen.
Men jag möter ganska mycket människor också där det faktiskt är tvärtom.
Mm.
Att den som är den våldsutsatta då, att i tidigare sammanhang upplever att partnern är alldeles för förstående.
Mm.
Och duttig yeah. och det är silkesvantar yeah. fyra lager liksom. Mm. Och bara, man, att det kan vara nästan mer jobbigt ibland. Att någon är för... Nej, men du har ju varit med om det där.
Ja, just det.
Jag kan inte nudda dig om inte du så verkligen... Och till slut blir det nästan så att partner skyddar sig själv
mm.
från förövarroll. Alltså att ja. De vill distansera sig så mycket från den som gjorde det.
Mm.
Att det handlar om den.
Mm.
Det blir ju inte så härligt heller.
Nej, precis. Och få den speglingen av sig själv
ja.
Som så skör.
Ja,
man måste
precis.
Vara försiktig med. Ja. Det är ju inte jättesexigt i den lägen.
Nej.
Så det är
och då ligger ju också hela ansvaret för alla initiativ på den survivorn då
mm.
helt enkelt.
Mm.
Och det blir inte heller så himla bra.
Nej. Verkligen. Så prata om det och vad mm. det faktiskt är man mm. behöver för att känna sig trygg.
Ja. Och det kräver ju att man har ett öppet samtal om
ja.
Känsliga saker överhuvudtaget. Även alltså så att inte hela allting handlar om det här övergreppserfarenheten.
Mm.
Man har ju faktiskt en annan en massa andra aspekter av sin sexualitet också. Det är bara en färg på paletten.
Ja.
Hur var din sexualitet innan? Hur hoppas du att det ska bli någon gång?
Mm.
Har du hört den här podden?
Ja, exakt.
Att det får vara ett levande samtal. Även om det triggar.
Ja.
Att man inte tiger bort det eller så. Och också tycker jag att det är viktigt att jobba med den partnern då. Att det finns utrymme för den personen att ha en frisk lust, eller
ja,
vad man ska säga.
Ja.
Även när den andra inte känner så.
Mm.
För att det ska finnas något kul att komma tillbaka till.
Ja.
Att man inte försöker sätta sig själv på paus
mm.
av hänsyn för den andra, utan mm. hitta den energin i sig själv och få utlopp för den på egen hand.
Ja.
Eller vad man nu har för typ av upplägg.
Verkligen.
Ja, och att se till att ta ansvar för att det inte blir ett hot.
Mm.
Eller en skuldfälla. Eller skuldavdelning. Utan prata om det.
Ja. Exakt. Fint. Och det tänker jag kan vara någonting skönt att luta sig tillbaka mot.
Mm.
Många är ju rädda att bli lämnade eller
ja.
Att man är oälskbar om man inte kan ha sex på den här sättet. Det kanske
ja.
Är liksom att man har omslutande penetrerande sex eller att man har sex så här ofta.
Mm.
Och det kan vara ganska betryggande att känna att nej, men min partner kan gå någon nere hen
ja.
Behöver det.
Ja. Och att det inte är ett misslyckande för mig utan
ja.
Någonting jag kan uppmuntra, välsigna eller vad man
ja,
nu vill.
Absolut.
Um,
och sen tänker jag också att det kan vara fint att titta på intimitet.
Mm.
För ibland är det ju just liksom intimitet som man är ute efter. Och där sex kan vara ett sätt att liksom, skapa relation och närhet.
Mm.
Och när det blir så att sex känns liksom läskigt, man kanske känner rädsla eller äckel kring det, man har blivit utsatt för sexuellt våld. så kan ju pressen på sex göra att man så här backar från all form av intimitet och rädsla för
ja.
Att allt ska leda till sex.
Mm.
Och då kan det ibland också vara fint att plocka bort pressen på sex och verkligen så här fokusera på intimitet på andra sätt.
Mm.
Och det kan ju vara massa olika saker.
Mm.
Det kan ju vara att man har en middag utan skärmar eller tar en skogspromenad.
Mm.
Att man gör någonting som skapar intimitet på andra sätt också.
Ja, och då sammanfaller det lite med den där njutningsträningen vi pratade om tidigare. Att skapa positiva associationer med intimitet och så kan man experimentera med graden av sårbarhet i den.
Mm.
Eller kontrollförlust, om det är att man vill, vad heter det, vara på någon äventyrsbana där man måste hålla varandra i ett rep så kanske det är lika utmanande, men det rör inte vid det sexuella systemet.
Mm.
Men man bygger ändå en positiv erfarenhet av att den här personen är trygg. Men man måste inte slita på sexskörheten för det.
Exakt. Och jag tänker att den här kreativiteten är så viktig att plocka in.
Ja.
Och också så här, våga titta lite på kanske normer och hur normer eventuellt begränsar en i hur man har sex. Jag tror många, så det, alla har ju lärt oss de här kulturella liksom manusen, normerna kring så här, så här ska sex se ut. Det ska vara med den här personen vid den tiden. Det är först förspel,
de här kroppsdelarna,
sen är det här och sen är det orgasm så är det slut.
Ja.
Och liksom sätta sig ner kanske och fundera kring, men vad önskar jag egentligen? Är det det här? Och är det det så kör.
Men
det kanske är någonting annat. Jag tror att man kan behöva liksom luckra lite i det där och frigöra lite kreativitet. Och utforska bortom de här normerna.
Jag har precis skrivit en bok om exakt det här som kommer i vår. Hur man bryter knullmanus av många olika skäl. Men det här är ju ett jätteviktigt skäl.
Ja.
Att det är ett sätt att äga sex när det gamla inte längre funkar. Apropå det att det finns ju många skäl i livet att där vi måste återuppfinna oss själva sexuellt. Det kan vara efter en förlossning, är det jättevanligt, eller när man fått barn, eller efter sjukdom, eller i en ny relation, eller när man har gått igenom en stor transformation i livet. Att aldrig titta bak utan bara vad mer är möjligt framåt. Och då måste man vara kreativ, ett annat ord för det, eller annat sätt att se det är att man är nyfiken.
Ja.
För nyfiken har kroppen inte råd att vara när den är rädd. Så är du nyfiken och agerar på din nyfikenhet, då vet kroppen att det är över. Och det är så himla fint. Så den handlar konkret om hur man hittar de här nya. Och just hur man också, när det är dags, när man är redo för att komma till den insikten eller ta i den sanningen. Att det som har hänt, oavsett om det är en kroppslig skada eller som du säger ett psykiskt sår, tvingade mig att fundera på vad vill jag egentligen? För det är väldigt få som vars tändningsmönster eller vad man ska säga, överensstämmer exakt med det här manuset.
Yeah.
Så att alla tjänar på att frångå det. Men de som blir tvungna, de gör det ju först.
Verkligen.
Så att där får man ju en liten bonuspresent.
Verkligen. Och jag tänker att för att våga ha den här nyfikenheten som vi är inne på, behöver man ju kanske något mått av trygghet.
Ja, precis.
Och ofta kan ju det kräva att man först känner sig trygg med att jag kan sätta gränser när jag behöver det och de respekteras.
Ja.
Och det kan ju vara, det är en fråga som ofta kommer upp i våra grupper som vi håller när vi pratar om sex. Men hur sätter man en gräns om man får panikångest eller man får liksom en flashback? Det kan ju vara en väldigt omvälvande reaktion och känsla. Hur gör man då för att sätta en gräns?
Mitt i det menar du?
Mitt i det, exakt. Och där tänker jag att man kanske behöver backa bandet lite optimalt sätt och fundera kring hur kan jag träna på den här färdigheten och kanske också känna in så här, är det på väg att hända men också kanske träna på att sätta gränser i situationer där det inte är så här, nu måste jag bryta. För jag tror många går in och är lite så tappra, nu har vi äntligen sex igen, det var så länge sedan, nu ska jag liksom stå ut. Men jag tror att lusten liksom kan växa mer och nyfikenheten kan växa mer om man också känner att jag kan sätta gränser. Och att kanske träna på att göra det när man inte så absolut måste inom situationstecken. Kanske bara för att träna. Att man så aktivt bestämmer sig för att så här, okej, men nu ska vi ha sex. Nu kommer jag avbryta mitt liv för att se hur det känns. Och se om något annat ett tag.
Jag brukar ge folk i uppgift att använda en timer.
Ja.
Eller en låtlista med låtar som är olika långa. Och bara, nu ska vi göra det här. I 3 minuter och 26 sekunder. För det är så lång den här låten är. Sen kommer vi inte göra det här någon mer. Och ingen får fortsätta efter det.
Ja.
Varken jag, om jag blir upptänd, fast det är jag som behöver jobba på att sätta gränsen. För jag behöver visa mig själv att jag kan sluta när det är bra för mig att sluta. Och med självklart min partner lyssnar på gränsen också. Jättebra träning. Att göra något som är jättehärligt. En kort stund. Mikrosex, kallar jag det, små små. Det kan vara 10 sekunder också.
Ja.
Vi ska bara kyssa varandra. Men det är ju att jag inte vet, som du sa tidigare, vad det ska leda. Hur länge ska jag hålla på? Kommer jag säga stopp? Eller kommer jag plötsligt bara, nu är inte det här härligt längre. Men jag håller på så länge så. Men jag vet att jag inte kommer utsätta mig för det. Utan att det kommer ta slut om 10 sekunder. Då kan man gå in i och mata kroppen då med trygghetsnjutning. Så det är tips.
Jättebra tips. Det ska jag ta med
mig. Det är fint. Ja, det är mycket bra tips här. En grej som jag tror att det är många som jag möter många som hamnat i, kanske har de, antingen är de i det nu eller så har de varit i det. Det är should I stay or should I go? Och det menar inte i relationer utan i sex. Att, jag tar bara som ett jättekonkret exempel från en kvinna jag mötte en gång som jag har blivit våldtagen. Det var en vaginal penetration som jag inte samtyckte till. Så det kan inte jag göra. Men jag vägrar fan inte kunna knulla. Så nu har jag bara analsex. Och det var jättebefriande för henne. Och super, liksom, hon bara, men jag, då tar vi det istället. Och hon hade också fått smärtproblematik och så vidare. Och det var ju kanske ena extremen då, eller liksom ena lägret. Och det andra är ju, ingen kommer nära här nu. Mitt underliv överhuvudtaget, eller sex med mig, förrän jag har erövrat det helt och hållet och kan få fri tillgång till fittan på mitt sätt och har jobbat bort alla spänningar på mitt eget, tagit makt, liksom så här, stopp och belägg. Hur vet man vilken metod man ska välja om det inte känns i kroppen? För som sagt, där är man ju ofta inte att man, det bara känns rätt.
Ja, där tänker jag återigen då, ta hjälp av någon. Sitt inte i det själv. Nej. Om du inte måste det. Och sen så finns det ju liksom inget så, det här är rätt väg om du känner så. Det finns inget facit i det här. Och det är jätteläskigt. Och jag tänker att man får utforska. Testa sig fram. Kanske testa lite försiktigt någonting. Utvärdera. Hur kändes det? Jag tror många vill ju bara ha så här en lösning. Och så ska man vara klar.
Ja.
Så är liksom sexualiteten fixad. Och så ser det ju tyvärr inte ut.
Nej.
Man kan behöva testa många olika saker. För någon är det liksom att sitta i samtalsstöd eller terapi som knäcker någonting. För någon annan är det att kanske bara gå ut och ha analsex. Det kan vara så olika.
Jag skrev en artikel om det här för många år sedan som fortfarande snurrar ut på nätet för att den var så efterlängtad. Och då intervjuade jag, om det var 7 kvinnor kanske? Nej. 6 kvinnor och en man. Ja, skitsamma. Och som hade helt olika strategier. Helt olika strategier. Och en var, hon ringde upp trygga män i sitt liv. Några stycken. Hej, kan vi ligga i en vecka? Och sen kommer jag gå vidare till nästa. Men jag behöver så här lära mig att det finns trygga män som är schyssta. Och det funkade jättebra. Nu var det inte direkt efter att det hände. Men, men när hon väl började jobba med det. Liksom. Det kanske inte skulle liksom ge som läxa till någon. Utan det behövde komma inifrån henne. Men det finns så himla många olika sätt att göra på. Och någon annan hade någon helt annan strategi. Men jag ändå, nu är jag väl intresserad av om du håller med om det. Men jag tror ändå att det finns en poäng med att lägga lite mer vikt på du går inte sönder. Du kommer inte återtraumatisera dig själv om du gör någonting som var lite, om du bet av en lite större tugga än du var redo för. Du får spotta ut. Men som sagt, då måste man ju ha tränat på det innan, som du sa. Och det här sätta gräns är ju skitläskigt även för folk utan traumaerfarenhet. Så jag brukar inte formulera det så, utan jag brukar mer tänka på det som någon slags ram. Att istället för att hålla ut, stopp! Stopp här! Så är det så här, ja, välkommen innanför det här. Det här vill jag ha. Innanför den här ramen. Ramen är till för att stötta upp det jag vill ha. Inte hålla ute allt ont utanför. Så där jag måste stå och liksom trycka emot. Och för då blir man tvungen att formulera vad det är man kan tänka sig att göra. Och det är ju som sagt svårt för vem som helst. Men jag lean towards att våga lite mer. Och sen så här, fan jag trillar. Ja, okej. Okay. Skitjobbigt. Men nu äger jag det. Mm. Det var jag som trillade. Mm. Det var ingen som kom och drog mig dit där när det skulle vara. Men såklart funkar det inte för alla. Det fattar jag ju också.
Absolut, men jag tänker att det finns en poäng i att, eller så här, jag tänker att alla människor har en inre drivkraft att så här, ta sig dit de behöver.
Mm,
yeah. Och de kommer göra det i olika takt och på olika sätt. Ibland kommer man testa något som var lite, kanske för snabbt, och så kan man backa.
Yeah.
Alltså det som du säger, allt inte förstört.
Den erfarenheten är jätteviktig.
Ja.
Att göra det, att inte vara rädd för gränsen.
Precis.
Ja.
Men för din ursprungliga fråga där var ju lite så, vad kan man göra om man inte själv vet? Och så kan det ju vara, då kan man ju behöva hjälpa att utforska det och tänka kring olika vägar. Men min erfarenhet är att ofta finns det väldigt, väldigt mycket kunskap och kreativitet och driv. Och att liksom, människor tar sig dit de behöver, och det kan man också lita på.
Ja.
Och det kanske kommer ta mer tid än vad man vill. För man vill ju gärna bara ta sig från punkt A till punkt B.
Ja.
Och vara färdig liksom, med saker. Men jag tror att de flesta liksom tar sig dit de behöver.
Ja, det är det som är, ja, på något sätt att vara människa. Eller det, varför gör vi någonting? Jo, ja, jag håller med. Jag tänker att man kan vänta hur länge som helst med att göra någonting sexuellt. Det betyder inte att man inte har en sexualitet.
Ja.
Eller att den, ja men som sagt, att den har blivit, gud hur många ord, skändad, förstörd, stulen.
Listan är lång.
Ja, så.
Mm.
Och vi måste sluta prata om det så. Det var någon kampanj i tunnelbanan här för något eller ett par år sedan där det bara var sådana ord.
Ja.
Och jag blev triggad, och jag har inte den här erfarenheten själv. Och ändå blev jag jättearg varje gång jag såg dem där och bara, fuck you, jag vet inte om det, vad det var för organisation. Men det var, vi måste sluta. Och det är, man gör ju det av omtanke. Men vi måste verkligen sluta prata om det på det sättet. Det förminskar inte hur allvarligt brott det är, eller hur allvarlig skada det ställer till. Men vi är inte förstörda, vi är inte, det finns kvar där inne. Det kan aldrig, förrän vi slutar andas, så finns vår sexualitet kvar. Man är sexuell fast man inte har sex.
Ja, precis. Och det är jätteviktigt, för att ha upplevt att man har en så här, i alla fall för stunden, så god sexuell hälsa man kan ha. Det kan ju också vara att inte ha sex. Det kan vara någonting man väljer under en period. Alltså med sig själv eller med andra. Eller något av dem. Eller som man väljer då liksom leva efter hela livet. Men man kan ju också vara i en relation och inte ha sex. Eller inte ha vissa typer av sex.
Ja. Ja,
och
gud,
det är ju helt fine. Man är inte förstörd eller sämre som människa.
Nej.
För det.
Nej. Nej, man kan vara nunna och ha sitt bästa sexuella liv. För att man har valt det själv.
Verkligen.
Ja, och det är väl det som jag tror många snubblar över. Att, ja, dels den här knullbarheten som vi är inne på. Ingen kommer älska mig om jag inte så. Men också, jag har förlorat om jag inte vill ha sex.
Exakt.
Men det är inte det det handlar om heller. Utan just att vara den som äger valet. Så att säga. Jag tänker att vi ska börja avsluta här. Jättemycket fina, kloka råd och tankar. Och vill man, så finns ju du och dina kollegor i föreningen Tillsammans. Hur hittar man er?
Man hittar oss på Instagram, på Föreningen Tillsammans. Och på vår hemsida, Föreningen Tillsammans.se. Ja.
Och där framgår det hur man kan kontakta er. Och,
precis. Ja. Och vi erbjuder stöd både digitalt och på plats i Stockholm.
Ja, toppen ju.
Och är det så att man är utanför vår åldersgrupp, så kan man ändå höra av sig och fråga om liksom, hänvisningar. Så.
Just det, för de flesta av mina lyssnare är ju det.
Ja.
Men det finns ju fler resurser än er. Men det kan ju också vara så att det är bra att veta om er, för att man kanske har unga personer i sitt liv som kan behöva vägledning dit.
Precis. Och man kan också höra av sig då som anhörig.
Precis. Ja, precis. Om man är förälder till exempel, någon som varit utsatt. Det är ju en ännu knepigare roll nästan än att vara sexpartner eller kärlekspartner. För man har ännu mindre mandat att göra någonting. Så där kan man verkligen behöva stöd.
Verkligen.
Kanske till och med i förebyggande syfte. Om man har ett barn som i riskzonen på ett eller annat sätt.
Ja, för där kommer det ju mycket liksom, orosfrågor kring det här barnets sexualitet och oro om det här barnet börjar ha sex, att det inte skulle vara hälsosamt. Sådär.
Ja, så man, precis. Så som anhörig eller vårdnadshavare måste säga att bara ha reglerat sina egna nervsystem och ha koll på sina egna känslor hjälper ju den utsatta eller vad det nu ska vara.
Verkligen.
Jättemycket.
Verkligen.
Så att rusta sig själv för någon annans skull är också en kärlekshandling.
Verkligen.
Ja, det perspektivet ska vi inte glömma bort. Tusen tack Noria för att du kom hit. Tack. Jag har lärt mig grejer av dig. Och jättefint att höra att det finns hjälp att få för oss alla. Tack.
Tack
för att du lyssnade idag. Det här avsnittet kommer göra stor skillnad för många, det vet jag. Och hjälpa också många av oss som stöttar andra med övergreppserfarenhet. Dela det gärna med någon som du tror skulle må bättre av att höra att hens lust finns kvar inom hen, när man själv är redo att närma sig den. Vi hörs igen nästa vecka. Följ mig på Instagramkontot sexinspiration så länge om du vill det. Och på sexinspiration.se så kan du läsa mer om mig och allt jag gör. Och skulle du vilja bli coachad i podden i vår så mejla till marika@sexinspiration.se. Vi spelar in i Stockholm och det går bra att ha påhittat namn. Ta hand om dig lite extra nu efter det här lite extra svåra avsnittet så hörs vi snart igen. Och som jag sa, i avsnittsbeskrivningen så har jag lagt in länkar till några olika resurser för dig som vill veta mer om sex efter övergrepp.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.